Hej och välkomna till onsdagsmöte. Och nu känner jag mig lite ringrostig här, för att nu har det gått en ganska lång tid här sedan jag var åtminstone här på onsdag. Jag har ju varit iväg på ett par olika konferenser, rest en del och haft en del besök och så vidare. Och det har varit, som vi alla kan förmodligen instämma i, en fantastisk tid. Och vi ska börja med bön bara och sen stilla våra hjärtan en stund. Herre, vi tackar dig just nu för att du ger oss denna möjlighet att gå till ditt ord och lyssna. Herre, vi ber för de tankar som vi framför idag, att de skulle vara smorda så att människor som hör det, eller som vi hör det, får bli befriade, helade, återupprättade, uppbyggda. Herre, vi ber för de som inte är här, de som är på semester, de som reser och på väg tillbaka från konferensen i Finland, eller vad det nu kan röra sig om. Herre, vi ber också för Michael som är sjuk, och herre, vi ber för ett helande där. Vi ber också för din närvaro i hans liv. Du leder honom, för honom framåt i din plan, Jesus. Vi tackar dig just nu för att signa de här tankarna i ditt namn. Amen.
Amen.
Jag har faktiskt en hälsning från pastor Brian Coelho också. Han ringde mig kort idag och bara berättade att han var framme. Han flög mellan Helsingfors och München, och sen München Mumbai, och sen Mumbai Bangalore. Så det var lite, det var ett extra ben så att säga. Ofta flyger han direkt in till Bangalore, men det blev så den här gången. Så det var en lång resa, men han var väldigt, väldigt glad. Han var väldigt nöjd med sin tid både i Baltimore och Sverige och i Finland. Så vi tackar Gud för hans liv och att vi får vara en del av det som Gud gör genom honom. Och som sagt, vad jag nämnde ju tidigare här, Michael, då, att vi kan hålla honom i bön därför att han har en del komplikationer där utöver sin cancer. Så att vi håller honom i bön. Andra Petrus, första kapitlet och de första 11 verserna. Andra Petrus 1 till och med 11. Och det här är några tankar som kom fram innan seminariet började. Redan när vi var på i kyrkan där i Helsingfors så hade vi ett litet rapp och vi började samtala om en del saker, och det här var några tankar som jag fick och ville titta mera på och spinna vidare på. Men andra Petrusbrevet, första kapitlet, första versen till och med vers 11. Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, jag blind, eftersom han har glömt att han blev renad för sina tidigare synder. Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkodelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Och då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Jesu, vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Vers 1 så talas det om att vi har fått en tro, en frälsning på vår lott. Och det är samma dyrbara tro som apostlarna har fått. Och jag tycker det är fantastiskt att tänka på att Kristi kropp innehåller så enormt många olika typer av människor. Mm. Från olika länder, från olika kulturer. Män, kvinnor, gamla, unga, rika, fattiga. Liksom det finns en sån oerhörd mångfald. Men här har vi en sak gemensamt. Och det är att vi har samma tro. Vi har blivit frälsta av nåd. Och den tro som vi har idag, nästan 2000 år senare än Petrus, det är samma tro som han hade. Och han säger bara att alla de som delar den tron, de hälsar han. Vi har någonting gemensamt. Vi har tagit emot någonting underbart, fantastiskt. Och Gud har inte anseende till person. Det är så lätt ibland att tänka att vi talar om öppna nationer och stängda nationer och öppna städer och stängda städer och folkgrupper och hit och dit och så vidare. Och naturligtvis är det så att på vissa platser så är det öppnare och så vidare. Men liksom överallt har Gud sitt folk. Överallt finns det människor som behöver höra, som vill höra trots allt. Och som är redo att ta emot. Och vad är det vi har att erbjuda? Samma dyrbara tro som apostlarna hade, som vi har fått, som alla andra kristna har fått i hela församlingens tidsålder. Och i vers 2 så talas det om att vi ska få nåd och frid i ett ännu rikare mått. Och i engelskan står det att det ska mångdubblas. Och sen talas det om kunskapen om honom. Och det första budskapet på konferensen, officiella konferensen, det predikades av en pastor i Moskva. Och han talade just om från Hebreerbrevet, där det står att det talas om Kristus, hur han är högre än alla profeter, han är högre än alla gudsmänniskor som vi läser om i skriften, han är högre än änglarna, han är högre än alla. Och sen säger han att om honom har vi mycket att säga. Och jag tycker det var så fint det här, liksom, att om honom har vi så mycket att säga. Därför att många människor tänker liksom att åka på en konferens i en vecka. Tre gånger om dagen lyssnar man på Guds ord och man sitter till långt fram efter midnatt och lyssnar liksom på vad finns det att säga om det där? Liksom. Jag menar, jag är konfirmerad och jag går i kyrkan kanske på julottan eller vad det nu kan vara. Och jag menar, jag vet. Det är inte riktigt så. Om honom finns det mycket att säga. Och jag vet inte vad jag var under det budskapet, men jag måste ha sovit eller någonting. Men de sa i alla fall att han liknade honom vid en diamant som man håller upp på det här sättet. Och liksom man kan aldrig riktigt, det finns alltid någon ny sida, någon ny nyans som man kan upptäcka. Liksom han är så fantastisk, man kan titta och vrida och beundra honom hur länge som helst. Och om honom finns mycket att säga. Och i vers 3 så talas det om hur han har kallat oss till detta liv. Alltså frälsningen betyder att vi är räddade från helvetet för all evighet och har fått evigt liv med Gud i himmelen. Men det finns en kunskap om honom som han vill ge oss, som han vill visa oss. Och till den har han kallat oss. Och det här ordet kaleo i grekiskan som egentligen betyder att man kallar någon vid namn. Men inte bara att man ropar liksom en gång så här: hallå, nu är det dags, kom här. Och hör man ingenting eller får man inget gensvar så bryr man sig inte. Utan det är liksom en sån här ihärdig kallelse där man, jag vet inte om ni känner till det här ordet på svenska, men att truga. Det är ett ord som man sällan använder nu för tiden, men det är ett gammalt ord. Att förr i tiden liksom när man var på besök hos någon och så sa man: ät lite grann nu. Och så sa de: nej tack. Då bad man dem igen. Och enligt den fina seden som jag vet fortfarande lever kvar i vissa länder, så ska man inte äta förrän man har blivit trugad tre gånger. Jag kommer ihåg en kille som kom från en sådan kultur i Baltimore. Och han blev erbjuden någonting, givetvis. Du kan själv tänka vad som hände. Och jag sa: vill du ha lite? Men han sa naturligtvis nej, det här. Så de liksom åker upp alltid och ställer in resterna. Och där satt han hungrig liksom. Och där fattade han att okej, så gör man inte här. Men att det är roligt att truga, att man ska, och sen när man sen har ätit, då ska man alltså, då ger inte världen upp, utan då ät mera, liksom att man liksom verkligen, ja, använder det här ordet och trugar, att och det är egentligen det ordet som är här, att Gud säger liksom: men kallelsen då? Ja, men jag har hört det där en gång. Nu bryr jag mig inte. Du kallade mig en gång när jag var 18 år gammal. Och sen, och nu igen. Igen och igen. Men liksom det är just det att Gud ger inte upp. Han vill inte bara frälsa oss, utan han vill att vi ska få kunskap om honom. Och sen i vers 4 så talas det om att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Och det är helt fantastiskt. Visst talas det om i många olika religioner så här att människor blir gudar och de blir änglar och de blir det ena med det andra. Men det är inte det handlar om här. Vi är de vi är. Men Gud har låtit oss få en ny natur. Och den naturen har blivit förenad med hans ande, står det i 1 Korinthierbrevet 6:17. Så vår pånyttfödda ande och Guds ande och vår pånyttfödda ande har förenats. Och vi är i honom, och därför har vi blivit delaktiga av samma natur som Gud. Och det är någonting helt fantastiskt. Och kristendomen är på det sättet helt unik. Och vi hörde en historia, kanske en del av er hörde det, vi var här allihopa. Det är många som lyssnade kanske på internet. Men just den här mannen som var i Saudiarabien, han var från Indien ursprungligen. Han jobbade på restaurang och han talade med det kom in en man som var en känd mulla, alltså en muslimsk präst. Och uppenbarligen så kände han igen honom. Man såg honom liksom, att han hade den här personen. Och den här mullan frågade honom, och han sa att okej, varför är du inte en muslim? Och han var naturligtvis inte intresserad av att diskutera, för det kan gå illa när man diskuterar sådana saker i Saudiarabien. Så han sa inte så mycket, utan han gjorde sitt jobb, han serverade där på restaurangen. Men den här mannen, han insisterade. Vad som då hände var att till slut så frågade den här mannen mullan att: kan du, handen på hjärtat, garantera genom den islamska tron evigt liv? Och han tänkte en stund, och sen svarade han och sa: nej, det kan jag inte. Då sa han: det är därför som jag inte är en muslim. Det är därför som jag är kristen. Och jag tänkte just på det, liksom att kristendomen är inte en religion bland andra religioner. Jag lyssnar hela tiden på människors religiösa övertygelser, föreställningar, både de som officiellt är religiösa, tillhör någon religion eller vad det nu kan vara, inklusive mycket kristendom, och de som hävdar att de inte är det men ändå är det, för de håller på med övernaturliga grejer och så vidare. Men det är alltid samma sak. Man ska vara god, och det är alltid det här liksom, och vilket bevisar att kristendomen har en annan, ett annat ursprung, en annan källa. Därför att det handlar inte om att vara god, det handlar om att ta emot en gåva som har blivit oss given, och den är så annorlunda. Det är därför vi är kristna. Inte för att det är ett alternativ bland många och alla är lika goda. Den är unik, den är den enda sanningen som finns. Och i vers 5 så talas om denna tro igen, när det står att vi ska göra allt vi kan. Och egentligen är det här att det här ordet för att göra allt vi kan, det är ett grekiskt ord som är spodei, som betyder att ge någonting det absolut högsta prioriteten. För jag tänker på det ibland liksom, att hur långt ner på prioriteringslistan som de här sakerna kommer. Att gå till kyrkan, att ha ett andagsliv, att åka på en konferens, etc. etc. Det är liksom inte saker som är högst på prioriteringslistan. Ibland fungerar det inte, därför att omständigheterna gör det omöjligt. Vi vet det, och vi är sjuka etc. Men liksom att gör det verkligen till den högsta prioriteten i era liv, att lära känna denna frälsning, samma frälsning som apostlarna har fått. Att i ett allt rikare mått lära känna honom som är den frälsningens ursprung. Och att svara på den kallelse, det här trugandet, att han hela tiden ber oss att kom och lär er mera. Och denna unika tro som inte finns i någon annan religion, och som tyvärr inte finns många gånger inom det som officiellt kallas för kristendom heller. Men gör allt ni kan. Ha högsta prioritet för att lära känna det här. Och så står det att vi ska visa olika saker. Engelskan översätter det här med att lägga till. Och det här ordet här för att lägga till eller visa någonting, det är epikorogeo i grekiska. Epikorogeo. Och det betyder att möblera någonting som redan är fullkomligt. Vi kan likna det vid att man bygger ett nytt hus. Och om jag flyttar in i det huset så är det komplett. Så tillvida att det regnar inte på mig. Det finns värme, det finns luftkonditionering om det är varma klimat kanske, det finns rinnande vatten etc. Alla de här sakerna finns, så det är komplett. Men väldigt få människor flyttar in där och nöjer sig med det, eller hur? Därför att vad gör man det första? Förmodligen åker till IKEA och köper möbler, och någon annanstans köper några tavlor kanske, prydnadssaker, köks, nej, det är ett annat ord jag kan säga. Nej, det ska jag inte ens försöka med. Grejer, tack, mycket enklare, grejer. Redskap, just det, köksredskap så kan man säga. Och det är så häftigt liksom, jag tänker att det är komplett, men det behövs. Ordet kunde också användas att man har en scen och man har en uppsättning där, alltså en teateruppsättning. Men och den är komplett. Alla skådespelarna finns där, allting är komplett. Jag behöver också en orkester som ger ljud eller bakgrundsmusiken. Så han talar här om 7 olika saker som vi behöver lägga till. 7 olika saker som vi behöver möblera vår frälsning med efter att vi har tagit emot den. Och det är inte så att vår frälsning är ofullkomlig eller inte komplett. Utan det är bara så att den behöver möbleras. Vi behöver lägga till. Och det första han talar om här, det är ordet dygd. Det är virtue på engelska. Dygd. Det är ett gammalt ord som, jag tror frågar man en 20-åring så vet han inte vad det betyder. Det är knappt jag vet vad det betyder om jag inte läste Bibeln. Men liksom att vara dygdig, liksom en duktig person så här, liksom rejält och duktig. Och det är intressant att det här grekiska ordet arete, det betyder egentligen passande manlighet. Liksom att ni vet en riktig gentleman som verkligen vet hur han ska föra sig, öppna dörrarna åt kvinnor. Och jag hade faktiskt en sån upplevelse på tåget här förra veckan. Liksom, jag vet inte, jag hamnade i djurkupén därför att jag brukar beställa djurkupé för jag tycker det är så roligt att sitta med djuren. Men den här gången var det inte så roligt därför att det var jättemycket folk. Jättemycket djur, så att liksom man hade hundarna under benen och liksom katterna satt på överallt liksom, det var massa djur. Det var ju så kul, men det var så mycket folk och de flesta var kvinnor och de skulle av och på i olika sammanhang och jag var med överallt och bar väskor liksom och öppnade dörrarna och liksom arete, passande manlighet liksom, jag bara växte där i min manlighet. Och det är liksom att vara dygdig på det här sättet, att se behoven, att verkligen att använda den styrka, det här funkar också kvinnor givetvis, men att använda den andliga styrkan, om man så säger, till att bygga upp Kristi kropp, att ge församlingen det som man har fått av Gud i form av gåvor och talanger och förmågor. Och sen ska vi lägga till vår dygd insikt. Fortfarande vers 5 här. Och det är egentligen det grekiska ordet gnosis, som betyder kunskap. Och det handlar inte om kunskap i bemärkelsen att ta fram en bok och börja memorera den, utan det som Pastor Brian sa liksom, att det var människor som kom och gav honom kunskap som han egentligen aldrig hade kunnat lära sig i en bok. För hade man kunnat det så hade han ju bara kunnat skicka, eller någon hade kunnat skicka några böcker med systematisk teologi och allt vad det är och sen bara läsa dem och sen hade det varit bra. Men här handlar det om att ha en kunskap som är tillämpningsbar. Och många gånger är det så att vi kan inte lära oss sann biblisk andlig kunskap om vi inte ser denna kunskap tillämpad i en annan människas liv. Det är det lärjungaskapet egentligen handlar om. Så när vi talar om kunskap så är det inte mängden, volymen, utan det är dess relevans och tillämpningsbarhet som vi talar om här. Så vi har dygd, vi har insikt, och till insikten så lägger vi självbehärskning. Och det är ett grekiskt ord som är ekrateia. Och vad innebär det att vara självbehärskad? Ibland kanske vi tror att det är någonting som är kulturellt. Men det är inte säkert att det har med det att göra heller. Pastor Schaller tog en jämförelse. Han talar om en mexikansk familj, hetlevrade, någon sliter fram vapen, skjuter en släkting, 10 minuter senare liksom kramar de andra och inga problem. I Finland, ingen säger någonting, planerar hämnden i 10 år och här liksom bara väntar på det rätta tillfället så här. Under tiden är man jättetrevlig och låtsas som ingenting. Och det är verkligen kul. Jag menar, Sverige är nog mer åt det finska hållet tror jag, men jag tänker bara liksom det är liksom inte detta att aha, där har vi en kultur som saknar självbehärskning. Okej, det kan också ligga någonting i det, men Det är inte det, utan det är liksom att vara självbehärskad på det sättet. Det är egentligen att höra Guds röst, att inte säga någonting som inte är uppbyggande, som inte kommer från honom. Och sedan talar han om att i självbehärskningen så ska vi lägga uthållighet. Och här har vi det här ordet som många av er har hört talas om, hypomone i grekiska. Och det betyder egentligen att förbli under omständigheterna med ett glatt humör. Inte nu att jag måste, haha, jag har prövat liksom, haha, jag har blivit sjuk, haha, jag har varit i en olycka. Inte på det sättet, men i bemärkelsen att man har en fullständigt komplett tillit till Guds karaktär och natur och hans löften att han ska leda oss rätt i olika situationer. Och att de här omständigheterna har antingen blivit oss givna direkt av Gud eller blivit tillåtna av Gud för att någonting välsignat ska komma ur dem. Så till den här uthålligheten så lägger vi gudsfruktan. Och gudsfruktan, eusebia i grekiskan, det betyder gudsfruktan. Jag har ingen häftig definition på det. Men jag tänker på hur gudsfruktan är någonting som jag tror att i det här landet så hade människor det i någon mån tidigare. Även de som inte var frälsade, det fanns liksom en gudsfruktan. Man kunde se och höra och märka det i någon mån i människors tal och så vidare. Och man ser mer och mer hur människor saknar en gudsfruktan. Man talar på ett visst sätt, man talar som, man nämner Guds namn väldigt mycket, svordomar och så vidare. Det blir mer och mer, jag säger även äldre människor, satt på bussen häromdagen liksom, och nej, båten var det förresten, någon form av transportmedel. Och jag hörde bara några äldre människor tala där, och jag liksom hörde språket liksom, hur de talade. Jag tänkte liksom, det här äldre människor, och man tar Guds namn i liksom, och inte ärade. Och till denna gudsfruktan så lägger vi broderlig kärlek. Och det här är grekiska ordet Philadelphia. Det finns en stor stad som ligger precis norr om Baltimore som heter Philadelphia. Dit Heidi Alexeyev brukar åka på outreach på lördagarna. Och det är den här broderliga kärleken, alltså en kärlek som finns i Kristi kropp. Att vi låter Gud älska oss så att vi kan älska varandra i församlingen. Och det vet vi att Bibeln säger också i Johannes 15. Det är så människorna kommer att se och veta och förstå att vi tillhör honom. Inte för att vi har en massa kunskap, inte för att vi kan utföra en massa tecken och mirakler, utan för att vi har kärlek bland oss. Det är tecknet på att vi tillhör honom. Och sedan det sista vi lägger till den broderliga kärleken, en kärlek till alla människor. Och det är faktiskt ordet agape som är den här villkorslösa kärleken. Och Gud i 2 Petrus 3:9 är tålmodig, han väntar, han vill att alla människor ska bli frästa. Han ger oss samma kärlek till människorna. Agape kärlek, hans egen kärlek. Inte en kärlek som är baserad på hur de uppför sig eller om de ger oss någonting tillbaks. Utan helt enkelt därför att människor i världen är förlorade. Han har en börda för dem. Han ger oss sin börda så att vi också har samma börda. Och om vi gör detta, om vi lägger alla dessa ting till vårt hus och fortsätter att dekorera dem med dygd och insikt, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig kärlek, kärlek till alla människor. Så står det att våran tro kommer inte i vers 8 att vara overksam. Den kommer inte att vara utan frukt. Och jag vet inte, jag kan inte liksom uttala mig om hur många procent, men en sak är jag helt övertygad om, tyvärr ska jag säga, och det är att majoriteten av kristna, även nu talar jag pånyttade kristna, bär förmodligen inte mycket frukt. Och man hör många människor säga, spelar det någon roll, jag är frälst liksom, jag kommer att ha roligt i evigheten i alla fall, det räcker för mig. Men om det var så, varför skriver man i Hebreerbrevet 11 att de vägrade att slippa undan prövningarna och förföljelserna för att de skulle få en härligare uppståndelse? Så att, med andra ord, liksom, de visste att det fanns i prövningarna en sån välsignelse så att de i all evighet skulle känna av dess resultat om de bestod provet. Så att de vägrade att slippa undan prövningen så att de kunde få en desto härligare uppståndelse. Så visst finns det någonting här. Första Korinthierbrevet 3 talar om bemasätet, att vi har byggt på guld, silver och ädla stenar, att det är någonting här, men grunden har blivit lagd, men vi bygger på den grunden. Vi lägger någonting till vår tro. Vårt liv är komplett. Men vi fortsätter att lägga de här sakerna till någonting som är redan komplett. Och om vi inte gör det, står det i vers 9. Då står det att vi är närsynta och blinda. För det är intressant att det här ordet för blind är tuflos i grekiska. Tuflos betyder att när man får rök i ögonen, ni vet liksom om ni har varit någonstans där det brinner och man kommer liksom nära och man får rök i ögonen, man kan inte se liksom att det sticker i ögonen och man måste liksom hålla för dem. Det är det som det säger, vi blir liksom blinda. Och Pastor Brian berättade en grej, en del av er hört det senare, men den mannen som kom till Indien för många år sedan från USA. Han var oerhört duktig, oerhört begåvad. Jag vet många som hörde honom predika och så vidare. Han ledde många till tro initialt. Han startade församlingar, han gjorde dem till lärjungar. Han sa, jag är hans frukt. Vid någon tidpunkt så lämnade han Indien, åkte tillbaka till USA, blev en mångmiljonär på Wall Street och kom för några år sedan tillbaka till Indien, till Goa, en sån här turistplats, som var på den absolut finaste hotellen eller där, och han, Pastor Brian, hörde talas om det, jag vet inte hur han fick reda på det, så han sökte upp honom och träffade honom och det var så intressant, för han sa liksom att här sitter jag med den man som ledde hela vår familj till tro, som gjorde mig till lärjunge, som är anledningen till att jag sitter här idag och gör det jag gör, och här sitter han och han vet inte vem han är. Han vet inte vem han är, mångmiljonär, oerhört begåvad, oerhört talangfull, och jag tänkte på det liksom, att om vi inte bygger på den här tron, att vi kan liksom hamna på den platsen. Och har säkert hamnat där, har säkert varit där i någon mån, där vår tro är overksam, utan frukt. Vi är blinda, det är som att vi har fått rök i ögonen, vi liksom får panik, vi springer därifrån. Och sen säger han här i vers 10 att om vi gör detta så ska vi aldrig någonsin falla. Och patallo, snubbla, falla. Och det betyder att det har ingenting med frälsningen att göra, men det är så lätt att snubbla i sin vandring med Gud. Att vi börjar att tänka mänskligt. Man börjar liksom att att tänka så som den här världen gör. Och vad håller jag på med? Liksom, jag lägger ner så mycket jobb och får bara det och det för det. Eller får ingenting för det. Eller, jag börjar liksom att tänka på alla de här sakerna. Och jag börjar att se mig om. Jesus säger att den som ser sig om efter att han har ställt sig vid plogen passar inte Guds rike. Därför att man kommer att vara sentimental. Man kommer att vilja gå tillbaks till det som har varit. Och det är lätt att snubbla. Att börja att resonera på det här sättet. Att liksom, vad gör jag? Det är inte värt det. Och på det sättet sluta vandra med honom. Men i vers 11 sen, som avslutning, så står det att om vi lägger till vår tro alla de här sakerna, då ska vi få en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Och här har vi återigen samma ord som vi hittar i vers 5, nämligen epikorogeo, som betyder vad då? Jo, att möblera eller att fullt utrusta någonting. Så han säger att om vi lägger dessa ting till vår tro, då kommer han på den dagen att lägga till oss en fullständigt och komplett belöning som ger oss en sån här, vad man kallar för VIP-entré, VIP, VIP, very important person heter det på engelska, och det kallar man på svenska VIP. Och när jag skulle åka tillbaks från Atlanta här för ett par år sedan via London, så hade jag sån här bonuspoäng, och det fanns inga platser kvar i sån här vanlig, om man kallar coach class eller andra klass. Det fanns inget i business class, utan det var bara första klass. Så jag fick spendera 3 gånger så mycket poäng på det här, vilket kändes hårt naturligtvis. Men jag fick åka första klass. Och vilket mottagande. När man checkade in bagaget så behövde man inte stå i kö. När man skulle gå på planet så behövde man inte stå i kö. Man gick före alla andra liksom bara. Och på planet så satt jag liksom i 2 timmar och tittade liksom där bak. De fick ju sin mat där då. Jag fick ingen mat. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Jag åker första klass och man får ingen mat. Så jag sa liksom, hallå där, kan inte jag få någonting att äta? Jo visst, han liksom. Och så kommer de med menyn liksom. Det var bara beställa från menyn där. Hummer och jag menar allt vad som fanns liksom. Du kan beställa när som helst liksom. Och sängen liksom, det var en sån här, eller säng, det var en stol, men den blev en säng. Och den där solfjärden, man låg som en liten kuvös där liksom. Så och jag tänkte, wow, det är det första klass. Och jag tänkte just liksom att Jesus verkligen lovar oss en fantastisk, en öppen ingång. Liksom det är inte att vi kommer smygande liksom. Jaha, jag kom hit i alla fall liksom, trots allt va? Utan det är liksom det är liksom orkester, det är allt, man blåser fanfar. Och jag tänker på hur Stefanos i Apostlagärningarna 7 eller det vers, jag tror det är kapitel 7 eller 8 kanske, när han blir stenad och det står att han såg himlen öppen och han såg Jesus på tronen, och så står det att Jesus stod upp. Och jag tycker det är ganska fantastiskt att det står att Jesus stod upp. Universum skapade som sitter i Hebreerbrevet 1:3. Därför att sitta är ett tecken på att någonting är fullbordat. När vi har gjort klart vårt arbete, då sitter vi igen. Vila. Gud behöver inte vila så som vi behöver vila fysiskt. Men han vilar i bemärkelsen att han vilar i det fullbordade verket. Han är tillfredsställd med vad han har gjort. Han sitter. Men när Stefanos skulle ta sig emot i himlen, då stod han upp. Så skaparen stod upp för skapelsen. Som naturligtvis hade Guds egen natur i sig. Så Så vi kan säga att det var någonting gudomligt i honom. Jag tycker det är fantastiskt att tänka på det här VIP-mottagandet. Och så vi har ett hus. Och vår kropp, första Korinthierbrevets sjätte kapitel, liknas faktiskt vid vår kropp liknas faktiskt vid den heliga andes tempel. Och var finns den människa som på ett sätt, även om det är någon som är lite lat och slarvig och så vidare, men var finns den person trots allt som inte ständigt förbättrar sitt hus? Jag menar, fråga vilken husägare som helst, liksom, det är alltid någonting man pysslar med i trädgården eller fasaden eller taket eller insidan. Det är alltid någonting. Och kommer ihåg min farbror, han köpte en, det var egentligen en liten kolonistuga. Den var så liten så det var bara en dörr och sen ett fönster. Och han köpte den där och sen köpte han en tomt. Och sen flyttade han den här kolonistugan då till den här tomten ute vid en sjö. Och sen började han bygga. Och han byggde så länge han ägde den här, han ägde den i 50 år. Så länge han ägde den då, så varje gång han kom dit så hade han gjort någonting mer. Han hade lagt någonting till det. Så till slut var det en villa. Liksom. Och han byggde liksom, det började med den här lilla stugan. Jag tror knappt man kunde ligga raklång innan man la ut en madrass. Och det var mer så där bara att man skulle kunna ställa in redskap i den. Men han la hela tiden till det. Och samma sak är det med vår tro. Det är samma tro som apostlarna fick. Det är samma tro som alla troende genom församlingens tidsålder har delat med oss. Och den är fullkomlig, den är komplett, den kommer direkt från Gud. Han har gjort oss fullkomlig, han har tillräknat oss sin egen rättfärdighet. Men vi lägger till den dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig kärlek och kärlek till alla människor. Och när vi gör det, då ger Gud oss en fantastisk, fullkomlig utrustning, belöning i evigheten som vi inte ens kan tänka, förstå eller drömma om vad den egentligen är. Och vi får det här VIP-mottagandet där Gud säger, ah, här kommer den här personen som la allt detta till sin tro. Så det är en fantastisk tro vi har fått. Och vi tackar Gud för att vi får bygga på den hela tiden. Och vi som var iväg på konferensen och för de som inte var iväg, lyssnade på internet och så vidare. Och nu efteråt så samtalar vi om det och så vidare. Vi har lagt någonting till vår tro, eller hur? Och det är fantastiskt att tänka på detta. Att vi varje dag kan lägga någonting till vår tro. Och hur gör vi det? Ja, genom att ta emot det som Gud erbjuder oss. Det finns mycket att lära om honom. Det finns mycket som vi kan studera om honom. Det finns mycket att säga om honom. För allt vi gör. Vi tittar på honom, vi beundrar honom. Och vi ger andra människor egentligen, låter andra människor få del av det som vi själva har fått del av. Och Gud gör resten. Han tar emot oss med öppna armar och ger oss ett VIP-mottagande. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem, Jesus, i ditt namn. Amen.